Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sparkar vi igång tredje avsnittet för säsongen utav juniorpodden. Vi har väl hunnit ungefär 10 omgångar in i 20 Super League. Panelen idag består av Andreas som är tillbaka andra veckan i rad. Välkommen.
Tackar, kul att vara tillbaka.
Vi lägger inte så mycket fokus på prestationen av dig. De flesta som lyssnar på det här har ju hört dig och vet vem du är. Däremot har vi en ny röst med oss den här veckan. Det är Max Lundberg, Arvidsjaur. Välkommen.
Jajamän, tack så mycket.
Hur är hockeypulsen hos dig uppe i Arvidsjaur då? Är det någon kyla där nu?
Ja, alltså här är ju inte, här är ju börjat bli lite kallare utomhus, men det är ingen snö och sådär. Så att...
Jag tänkte säga, det är bara 2 meter snö än så länge.
Ja, precis. Han har inte smält bort från förra året.
Ja, okej då. Ja, men ni har is på sjön och i ladorna.
Ja, precis.
Ja, vad härligt.
Nej.
Lundberg, du gör din fjärde dag va? Praktikant på Hockeymagasinet.
Jajamän, ja, jag har varit roligt än så länge. Det har varit spännande att få komma in i det här. Man har inte riktigt följt juniorhockeyn fullt ut tidigare och sådär. Utan har ju mest varit SHL och sett vilka som kommer upp och tittar på JVM och så. Så det är mycket nytt. Det är roligt att titta på.
Ja, du har ju pröjt på bra hittills.
Ja, det har varit roligt.
Ja, nu är det dags att kasta sig in i juniorhockeyn på allvar.
Jajamän.
Ja, nej, men det är spännande att få följa framtidens stjärnor så här på nära håll. Och några av dem har ju redan etablerat sig trots att de fortfarande är juniorer. Och vi har ju en kille som nu tar plats i NHL, i New Jersey Devils, Jesper Bratt, som stack från hockeyallsvenskan AIK över och fångade upp en plats i NHL-premiären i helgen.
Ja, väldigt roligt och... En extremt spännande och unik resa har jag gjort där från Hockeyallsvenskan. Jag hade en rätt tung säsong i fjol. Jag blev draftad sent i somras och nu går till att få debutera i NHL. Det är enormt stort. Och, jag såg ju att en text som Uffe Bodin här på Hockeyserie skrev om honom. Och där fick han ju fram just det här att han är väl den första nu på väldigt länge som har draftat så sent och ändå får debutera i NHL som junior. Den första spelaren tror jag sedan typ 95-96, så att extremt bra jobbat av honom, och det visar lite på hans resa på något vis. Och jag tycker även det är intressant just att han är ganska liten spelare, och att då gå in direkt i NHL så pass ung är också starkt. Alltså, man brukar ju säga att man har lite... Ja, alltså det blir svårare att slå sig in i den ligan om man inte har storleken. Och det har ju inte han egentligen, men han gör det ändå, och det tycker jag också är väldigt starkt. Sen har ju ligan utvecklats också, att vi ser ju spelare som Zuccarello och Mettler som har lyckats trots sin storlek. Så att, nej, men det är jätteroligt.
Intressant också i Jesper Bratt-fallet är ju att han hade en stark start på Hockeyallsvenskan i fjol, men fick inte chansen att vara med i JVM. Fick en dipp efter det, som Roger Melin har snackat om som var hans tränare då, att han tog ganska illa vid sig, han gick ner sig ganska mycket efter det, men har ändå kommit tillbaka så pass starkt och haft en bra sommar och en bra försäsong och gjorde ju 3 mål på 3 matcher på rookie camp och en hel del poäng i main camp och nu har slått sig in i New Jersey. Det är ganska starkt utav honom och efter en sån svängig fjolårssäsong.
Det känns som att man får lite upprättelse på något vis.
Ja, men det är imponerande, alltså, det är ju så. Det är ju roligt att se, och jag tror sådana grejer att man får motgångarna mot sig under en säsong kan verkligen göra att man tänder till, och fan, nu ska jag visa de här. Det tror jag.
Motgångar föder framgångar, det har vi pratat om tidigare. Och just det här med att han missade JVM, och jag tror även att jag vet ju att han också blev ganska så här, lite nedstämd, men var ju såklart lite orolig när han inte blev vald i draften särskilt tidigt. Han var ju på plats liksom och förväntades gå i alla fall under de första tre rundorna. Nu var det sjätte rundan och totalt 160 andra spelare, så det är klart att det var väl också en liten besvikelse. Men nu var det ju så att till det goda på något vis, i och med att Devils som valde honom nu ger honom en chans.
Men vad kan det betyda då? Den tanken som slog mig nu. Han fanns med i ett AIK i fjol. En juniorverksamhet som har varit vansinnigt stark under 3-4 års tid. Gått till slutspelshelgen i Nyköping med många duktiga spelare. Har en sån rutinerad tränare som Roger Melin. Där han kan söka råd och med hans lugn och den biten efter motgångarna i JVM då framförallt. Vad betyder det att ha en sån miljö omkring sig?
Men, klart att det är superviktigt med miljö och vilken verksamhet man är i. Och jag tror absolut att Melin har varit stor hjälp för honom under den säsongen. Han är trots allt ett erfaret tränarnamn som säkert har stöttat honom. Och nu fick han ju avsluta rätt okej också där i Superligt, vinna brons med AIK. Jag tror väl att på något vis, lite som Max var inne på, att han har använt motgångarna som någon slags morot till att liksom utvecklas och visa alla motsatsen liksom. Och det är ju precis det som har hänt nu.
Ja, startar upp i NHL alltså. Vad tror ni då? Får han sina 9 matcher, sen sticker han till eller skickas till London Knights i OHL, eller blir det fler matcher i NHL?
Nej, men jag tror precis det är så det kommer bli. Han kommer göra 9 matcher, och lite tror jag egentligen att han måste göra det otroligt bra om man ska liksom få kvar. Nu är det inte det bästa ändå laget just nu, men jag tror ändå att man ger honom de här 9 matcherna av lite rutin och erfarenhet, men sen kommer han få gå till London Knights som är kanske världens bästa juniorlag just nu. Det har varit väldigt länge.
Delar du uppfattningen där, Max, eller vad tror du?
Ja, jag gör det. Alltså, om man tittar bara på hur bra till exempel Eriksson Ek gjorde det i fjol när han var över, så fick han ändå bara 9 matcher. Så att jag tror de vill få dem att känna på det, och så sen då gör de superbra, kanske man kan skicka hem dem, men man vill inte förbruka det första året på rookie-kontraktet.
Ja, det är ju så att man får ju spela 9 matcher som rookie i NHL. Gör man sin 10:e match, då påbörjas alltså första året utav kontraktet. Annars kan man skjuta upp det till nästa säsong och påbörja kontraktet där istället. 2 andra killar då, som är precis samma situation, höll jag på att säga, men de gallrades ut i sista som hände i båda respektive klubbarna. Det är Elias Andersson och Carl Grundström som nu kommer hem till SHL istället. Vad säger vi om deras situation då?
Det är ganska väntat ändå, tycker jag. Båda har ju kan man säga, de etablerade sig SHL i fjol, kan man säga. Båda två gjorde starka säsonger i Frölunda. Men jag tror att båda NHL-klubbarna känner här att de har säkerligen gjort det bra där borta, men att de känner att de behöver ett år till att utvecklas innan de är redo för NHL. Och det var ganska väntat, tror jag, både för dem och för alla andra. Jag tror de kommer tjäna på det, att få vara stjärnor i Frölunda en säsong till och sen ta klivet över. Det var nog ganska väntat och helt rätt, tycker jag.
Ja, alltså jag var inne lite på det. Jag hade en känsla av att Lias, han är ju för bra för att kanske sätta sig i en tredje, fjärde lina och kasta bort ett helt år utav kontraktet på honom. Han var ganska säker på att han skulle komma hem till SHL igen. Men Carl Grundström hade jag ändå en känsla av att ja, han kan man ändå använda i en tredje, fjärde lina. Han är ju en poängspelare, men han har också den här fysiken och aggressiviteten som man kan nyttja. Men trots det så valde Toronto alltså att inte påbörja kontraktet med varken honom då, Elias Andersson i New York Rangers.
Nej, vi håller med. Alltså, var det någon som skulle göra det, så var det kanske Carl Grundström, eftersom han har spelstilen att kunna spela i en lägre kedjeformation liksom, och tugga det som det ånglok han är. Liksom. Elias är ju en mer producerande spelare som ska spela i första och andra lina nu. Nu kommer han hem, han kommer få vara i Göteborg, i hemmamiljö, få spela inför klubben i sitt hjärta, om man ska säga, spela JVM. Och, så att jag tror att det kommer vara väldigt nyttig säsong för honom och för Carl Grundström.
Carl Grundström är född 1997. Han blir ett tillskott för oss som ser SHL på nära håll, men inget tillskott i JVM. Lias blir givetvis ett stort tillskott i SHL, men också i JVM. Vad betyder det att de här två killarna kommer hem, både för SHL och för JVM?
Ta den nu, Max.
Ja, men för Frölunda så är det ju givetvis en jätteförstärkning. De har ju ett bra lag som tidigare, Frölunda, ingen snack om det. Men de här två spelarna, de håller ju väldigt hög SHL-nivå, ingen snack om den saken. Man tittar på Grundström som gjorde 14 mål i fjol. Elias Andersson i HV71, 19 poäng, han var jätteduktig, det jag såg. Så att det här är ju för SHL och Frölunda, så är det ju på riktigt bra förstärkningar.
Alltså för JVM så är det ju också en extremt viktig förstärkning, Elias Andersson. Alltså för mig är ju han och Elias Pettersson de två största motorerna i det laget. De ska ju vara det som Rasmus Asplund och Joel Eriksson Ek var i fjol. De som ska liksom leda laget. Så att det är jätteviktigt att... Nu tror jag, alltså han har tagit på sin NHL, så hade han ju inte varit med, utan då hade ju Rangers inte släppt honom. Så att jag tror Montén är en av de som varit mest glad över det här.
Är det inte lite häftigt också? Tror ni inte Elias ville detta själv då? Komma hem, spela för Frölunda för första gången, där hans pappa är en stor legendar, får bära pappas nummer fram till dess att det ska hissas upp i taket i Skandinavium i oktober 21, tror jag det är, och får vara med under en sån säsong och under en sån tillställning och vara en del av Frölunda. Tror inte att han tycker det är ganska skönt också att ha på CV:t?
Ja, definitivt. Det var lite därför han skrev på för Frölunda, just för att få göra en sista säsong i SHL med Frölunda, som är lite, som du säger, det är ju hans farsas klubb och den klubb han har hejat på under hela sin uppväxt. Så att, jag tror han är extremt taggad för det, och det är lite som han nog säkert hade i åtanke när han valde att skriva på för dem. Så att, ska bli jättekul att få dem.
Ja. En annan spelare då som vi tyvärr mister här hemma i SHL, det är ju unga stjärnskottet Timothy Liljegren, som nu hamnar i Toronto Marlies i AHL. Vad säger vi om hans situation då?
Ja, det har ju varit väldigt lite fram och tillbaka här vad som egentligen kommer ske med honom. Det var ju redan inför draften lite oklart. Han själv var ju väldigt tydlig med att, och även hans agent var ju tydlig med att det var Rögle som man hade siktat in sig på. Sen vet man ju att så fort man har skrivit på för en annan klubb så kan vad som helst hända. Då är det helt plötsligt de som bestämmer. Och det är precis det som ser, eller det är precis det vi ser hända just nu. Att nu är han färdig, nu är han klar för AHL, och det är ju såklart något som Toronto varit delaktig i att ta beslut om. Sen hände ju rätt intressant grej också här under CHL-draften, när vad jag förstått det som, och vad som enligt uppgifter där bortifrån, var ju så att Toronto och London Knights hade ju redan förberett ett kontrakt till Liljegren att han skulle spela OHL, och att för att där, de har ju ett rätt tätt samarbete mellan London Knights och Toronto då, och de hade ju bestämt sig för att välja honom i CHL-draften och ta över honom. Det som hände var ju då att ligakonkurrenten Niagara Ice Dogs valde ju honom strax före där, bara för att rent sagt jävlas, för att de inte skulle kunna välja honom. Så att det gjorde ju de såklart rosenrasande, och det innebar ju att nu Liljegren inte kunde spela i OHL då, för att Niagara Ice Dogs var inte aktuellt. Istället valde de Jesper Bratt, alltså London Knights, så att det var den historien.
Ja, assisterande general manager i Toronto är ju ägare av London Knights. De hade ju planer där ju ganska klara för Timothy, men det blev inte så.
Det skets ju totalt.
Ja, det kan man lugnt säga. Timothy Liljegren alltså. Lise Andersson, Carl Grundström, Jesper Bratt. Och sen har vi en kille här hemma då som har... Ja, vi var inne på det för två avsnitt sedan, att han har en lite liknande situation som Timothy hade i fjol. Timothy Liljegren drog sig med körtelfeber borta från isen i 2 månader, missade JVM och hela den biten. Nu är det ju Jesper Boqvists tur, dock inget körtelfeber, utan han har ju brutit handleden, men är på väg tillbaka, inte så Max?
Jo, det är väl så, men han vill ju inte själv säga någonting om den här tillbaka, utan han tar det steg för steg så att han ska få en förhoppningar, som han uttrycker sig själv då, till Brynäs hemsida.
Vad tror vi då om de här chanserna att få med en Jesper Boqvist till JVM?
Jag tror fortfarande de är goda. Jag tror faktiskt han kan ta lite lärdom av lillebror Adam där, som var exakt samma sits i fjol. I början av säsongen skadade han handleden, bröt den, var borta i 8 veckor och sånt där, och kom tillbaka precis innan U17-landslaget skulle iväg till VM i Kanada. Han får följa med och gör en fantastisk turnering och är med och bidrar till ett VM-guld. Så att jag tror att lillebror där kan vara ett bevis på att det går, och jag tror att det finns fortfarande goda, väldigt goda möjligheter för att Jesper kommer med i ett IVM, och Montén har definitivt koll på honom, och jag tror att han ser honom som en nyckelspelare i det laget.
Nu har jag har aldrig spelat hockey själv, och där har jag har aldrig varit med om såna här skador, men vet, båda ni har ju varit involverade i hockey och spelat hockey länge, och kan vi säga någonting om hur lång tid det kan ta? Kan vi räkna med att han är tillbaka i november eller i oktober eller efter jul? Vad tror vi?
Ja, innan jul är han definitivt tillbaka, det tror jag.
Det tror jag. Alltså, det beror ju på hur allvarlig den här skadan är, men alltså, en bruten handled brukar sällan ta mer än 2 månader eller sånt där och komma tillbaka från den. Men ja, jag vet inte exakt hur det ser ut.
Det gäller ju inte att få bråttom också, så att det blir någon så här steg bakåt. Och där tror jag att de är väldigt ogranna. Men 8 veckor brukar man väl säga. Och så att jag tror han hinner tillbaka god tid innan JVM och få igång matchtempot och vara redo. Det tror jag.
Ja, men då vandrar vi vidare i programmet då. Vi ska göra en lättare djupdykning i en klubb som har gått ganska så tungt här i inledningen av säsongen för åtminstone i J20 Superelit i Örebro. Yes. Ganska så tufft där. Bytte tränare nu inför den här säsongen. Ut med Phil Horsky, som ändå kändes som ett ganska så bra tillskott för en sån klubb som Örebro. Och ställde verkligen prestationen för resultatet och hela den biten. Vad är det som har hänt nu då?
Som du säger, Phil Horsky har gjort ett fantastiskt arbete i Örebro och verkligen förändrat väldigt mycket på J20-nivån. Alltså nu är fortfarande Örebro en ganska ung superlitförening, gör sin 6:e säsong i högsta ligan. Efter att de blev ju uppflyttade i och med A-lagets uppflyttning till SHL. Phil Horsky, det han framförallt gjorde var ju ändra mycket av kulturen i föreningen, att det blev högre krav på juniorerna, och att för han, jag pratade ju rätt mycket med honom under de här åren han var där, och han var för ganska chockad över, tror jag, första året hur pass dåligt tränade man var, inställningen till träning och hur nivån på träningarna var och fokus, allt sånt där. Det var mycket det han jobbade med, och det såg vi resultat av i fjol, tycker jag, när Örebro gjorde en bra säsong, och det var en helt annan inställning, en helt annan kultur i den hallen, ska man säga, för J20-laget. Och det är väl det som den nya tränaren Jörgen Hägg ska bygga vidare på då, med sin ledarstil. Och jag tror att ändå att det är rätt tränarnamn man har tagit in. Och nu ska ta det bara, lite som vi var inne på sist, det är en liten övergångsperiod här bara.
Max, har inte du sett så mycket utav juniorhockey tidigare säsongen, men vad har du för uppfattning utav Örebro som förening?
Alltså, de är hyfsat ny på högsta nivån. De tog sig upp i SHL bara för något par år sedan. Och så där. Jag tycker de har inte haft den där riktigt bra, alltså, juniorverksamheten som jag tittade. Jag tittade lite grann på draftval här om dagen, vilka lag som har producerat och sånt där. Och Örebro har väl knappt producerat något de senaste åren. Och när man tittar på deras J20-lag nu, de ligger där i, vad var de, de är på andra halvan i alla fall, i botten någonstans. De har inte riktigt presterat på den nivån som kanske behövs för att ja, ska man säga. Sen när man tittar på deras A-lagsuppställning, så har de ju också bara 2 juniorer där. Och kanske behöver jobba med det. Sen har vi kommit in på det senare med ekonomin, att de har problem där. De har ganska höga lönekostnader. Har man bra juniorverksamhet så kan man kanske parera mot det lite bättre.
Ja, det som är intressant här med Örebro, Ernst & Young kom ut med en rapport häromdagen, eller häromveckan till och med. Det är att Örebro går ju riktigt, riktigt tungt ekonomiskt. I förfjol gick klubben back 3,5 miljoner. I fjol gick man back 12,5 miljoner och var tvungen att ta ekonomisk hjälp från moderbolaget då för att ens kunna klara av det här. Och nu sätts man under en hård press för att ens klara av elitlicensen. Och hur påverkar sånt juniorverksamhet?
Alltså, rent ekonomiskt så det är klart det påverkas. Sen tror jag inte det påverkas jättemycket rent ekonomiskt, men det blir ju en oro i hela föreningen. Och det påverkar ju framförallt föreningen. Alltså juniorverksamheten tror jag att det finns en oro där. Och jag tror att det inte heller riktigt öppnar dörrarna ännu mer upp till A-laget, i och med att man nu vill såklart se till att man håller sig kvar i ligan sportsligt och så vidare. Och då kanske man inte vågar satsa på de här juniorerna. Det är också det som händer när det går lite tungt för en förening. Men jag tycker lite som Max att det är den biten man har halkat efter lite på juniorverksamheten. Samtidigt så, de är en ung förening fortfarande på lite nivå som Max säger. Och jag pratade en del med Janne Karlsson i Växjö som har varit med om lite samma resa där. Och Växjö ser vi nu verkligen har fått fart på sin juniorverksamhet för några år. Och det är som man säger, det tar ju sin tid. Liksom. Först ska man liksom få klubben att anpassa sig till kostymen i SHL. Man har gjort en resa från de lägre regionerna, serieregionerna. Och då gäller det först att anpassa.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Seniorverksamheten och sen efter det att ta tag i juniorverksamheten, så det tar ju sin lilla tid. Det liksom sker inte över natten, rätt mycket som måste falla på plats med tränare och den biten. Så att, och Örebro är väl på något vis på gång. De har ju fått fram ett par stycken. Och jag tycker ändå det blir bättre och bättre. Nu tappade man ett riktigt namn i Phil Horowski. Men det är liksom, ja, det finns ju en stor potential att bygga vidare på. Det tror jag.
Nu har vi inga röster från Örebro. Eller ska jag säga, det jag säger nu är bara rena spekulationer. Men jag pratade med Karlskrona i fjol och de förklarade ju situationen i sin förening att det är rätt svårt att konkurrera mot de stora ekonomiska musklerna bland SHL-klubbarna som kan erbjuda gratis boende, gratis mat, resorna, fixa dem, utrustning och hela den biten. Och i en förening som går så tungt som Örebro så kan jag tänka mig att det blir de här sakerna man måste tumma på. Ändå har man lyckats värva ganska så duktiga spelare för säsongen till sin juniorverksamhet. Men jag kan tänka mig att det kan bli ett bakslag när man ska rekrytera för hockeygymnasium eller för juniorverksamhet för spelare och ledare och den biten.
Mm. Nej, men visst, alltså, det är bara att titta på de absolut största och mest etablerade föreningarna, för Frölunda och med flera. De har ju liksom en budget för sin juniorverksamhet är lika stor som ett seniorlag är hockeyallsvenskan liksom. Så att det är klart att de ligger ju ganska långt före de här lite mer nya klubbarna som Karlskrona och Örebro. Och det tycker jag Växjö har tagit jättestora kliv här senaste åren, så att de är verkligen på gång. Men det är ju för Karlskrona och Örebro då att haka på nu då. Så att de är lite samma sits tycker jag, Karlskrona och Örebro. Karlskrona och kanske, de har ju också rätt tuffa problem med publik och ekonomi, så att de båda två har rätt mycket och jobba med där.
Mm. Örebro har ju gått tungt i inledningen på säsongen i J20 Super League. Startade med 5 raka torsk. Jag tror det var 25 mål bakåt. Nu dock vinst. 2 matcher i rad mot Karlskrona och Växjö i helgen.
Mm. Ja, men det är ju superviktigt, och det var lite som vi pratade sist, du och jag Tobbe, att det var en väldigt ung serie än så länge och mycket kan hända, och det lite nu känns väl som att jag tror man har haft rätt mycket snack och det känns som att det här var väldigt viktigt för lagets självförtroende på något vis, att man håller på den här nivån, för att de är till sats ett ungt lag och en ny tränare, nytt spelsystem som ska klicka, och det kanske är precis det som har börjat hända nu då.
Mm. Alf Daransson och Glenn Gustafsson är ju två utav namnkunniga spelare i Örebro, men även som Filip Ahl för 97, ett år första senior. Och spela med J20.
Mm. Ja, det är lite förvånande tycker jag vad det beror på. Det vet jag inte, om det är att han ska anpassa sig till spelet på Storink igen, eller för att han har bara gjort två lagsmatcher hittills, så fyra stycken med J20, va, och det är såklart en jättevärvning, eller jättevärvning, jag menar tillskott på J20-nivå för Örebro. Jag menar, Östgyn poäng i kanadensiska juniorligan VHL i fjol, och på juniornivå är han ju en stor stjärna, så att han är ju såklart också en stor del i att man nu har vunnit två matcher.
Trots detta, alltså det som vi var inne på tidigare med en trubbig ekonomi i föreningen, som har ändå lyckats värva spelare som Carl Vasenius, hela J18 Elites poängkung i fjol. Det är man en sån värvning? Alltså, man lyckas med en sån grej i Örebro?
Ja, men alltså det beror ju, jag tror det dels beror en del på faktiskt Jörgen Hägg som kommer från AIK, tränaren där, och känner ju Vasenius sen tidigare och har haft honom som spelare. Och jag pratade ju med Vasenius häromdagen och han sa ju det själv också, att det är klart att Hägg var inblandad i det här, och jag gillar han som tränare, jag gillar hans sätt att spela hockey. Och sen sa han ju också att han behövde ett miljöombyte mer ingående, så var det inte, men jag skulle gärna också säkert vilja höra AIK sida på det här, men det är ju någonting, tror jag, som har hänt i alla fall, i och med att det helt plötsligt ganska abrupt ändå bara tog slut där, och att han valde att lämna, men det kan också vara som man säger, att det var ett miljöombyte som behövdes. Jättestark värvning såklart av Örebro. Får in en stor talang som är väldigt offensivt skicklig.
Mm. Har jag även Johan Sliber som värvades från Karlskoga, som har fått en lite tung start på den här säsongen. Spelade ju 12 matcher i Hockeyallsvenskan i fjol och 7 matcher året innan. Nu har han en assist på 7 matcher. Och Lukas Hense, en poäng så här långt också. Det kanske är det som behöver få sig igång poängproduktionen utav sådana här spelare, för att Örebro ska hitta rätt igen i Superelit.
Ja, där finns det sportkapital definitivt. Hur talar man Schreiber? Schreiber?
Jag tror det är Schreiber, men jag är osäker. Vi kan väl göra som vi brukar göra,
ja.
Om det går.
Ska vi prova?
Ja, vi testar här. Om vi kan få något uttal. Det fanns tyvärr inte den här gången, men jag tror det är Johan Schreiber.
Vi säger Schreiber. Och alltså, jätteintressant spelare. Östfin poäng som du sa i fjol i 20 lit. Det finns väldigt mycket offensiv i honom också. Och jag tror även där att nu har han tagit steget upp. Det är ett ganska stort steg mellan J20 Elite och Super Elite, så att även han behöver väl kanske få lite tid på sig att anpassa sitt spel där. Jag tror ju att får han bara poängen att trilla in, så kommer självförtroendet med det, och då tror jag att vi kommer få se mycket mer av honom i poängprotokollet. Lukas Hensi, ung kille från Vik, Västerås, som också finns mycket potential i. Så att där finns det sparkapital definitivt.
Ja, nej, men då har vi kommit till en punkt där ett ämne är ganska så aktuellt just nu. Det handlar om det, om barn ska få tävla eller inte tävla. Ska det finnas tabeller eller inte? Just nu är det så att det får inte vara något tabellsystem för barn under 13 år. Och frågan är, ska barn få tävla eller ska man inte få tävla? Vad har du för åsikt i det här, Max?
Ja, alltså, sen, jag tyckte den här frågan är lite felställd, för tabellerna i sig stoppar ju inte barn från att tävla. Alltså barn tävlar ju hela tiden när de håller på med sporter, och alltså den här tabellgrejen har ju varit som inne på, är det för barnen de finns, eller är det för att föräldrarna ska kunna prata om, alltså, och pusha barnen för att de ska bli bättre i tabellen. Så att det där är lite svårt att säga vad som är vad där, skulle jag säga.
Vad säger du, Andreas?
Jag är väl inne på maxlinje också. Det har ju varit mycket diskussioner kring det här, och det vart ju ännu mer diskussioner alldeles nyligen då, när både Henrik Lundqvist och Börje Salming gick ut och var rätt kritiska mot det här beslutet, och att Lundqvist var väl inne på att han vet inte vad idrotten är om man inte får tävla, och Salming var nästan ännu mer kritisk och tyckte att det var bedrövligt att man inte får tävla i, och att det liksom kan förstöra sporten nästan. Men jag är väl precis inne som Max, jag är precis inne som Tommy Bostedt, Henrik Lehmann och massa andra, att det är ju inte det handlar om, utan här har ju både Lundqvist och Salming bara missförstått beslutet och inte riktigt har tillräckligt. Jag tror även man fått fel fråga i det hela. Man kanske har fått just den frågan om det är rätt eller fel att få tävla, att man inte får tävla. Och det är klart att de inte tycker att det är rätt, men det är inte det handlar om här, utan det handlar om är precis det Max säger, att man vill få bort hetsen kring tabellerna i unga åldrar, man vill få bort att det bidrar till kanske selektering, och man vill att barn ska liksom få leva i nuet, man vill att de ska tycka det är roligt att tävla, men man vill inte att de ska gå och hänga upp sig över en tabell och liksom gå omkring och vara ledsna över att man ligger sist i serien, utan man ska kunna ta nya tag varje dag och fortfarande älskar att vinna och hatar att förlora, men att man efter den matchen bara kan släppa den matchen och sikta in sig på nästa, helt enkelt.
Jag har varit ute och bevakat TV-pucken nu ett par år här. Nu är de lite äldre, visserligen de här unga spelarna då, men där är det fruktansvärt hett. Alltså. Nu var jag uppe i Piteå här, och ska inte säga vilket lag, men det var ju en regions föräldrar som var helt otroliga, så att Hockeyförbundet var ju nära på att få gå in och säga till dem att de måste lugna ner sig. Och det är liksom den här hetsen som gör att det blir helt fel. Alltså när föräldrarna försöker leva sin dröm genom sina barn. Och den, vet du, det är ju det som gör det farligt. Att det finns tabell eller inte tabell, att man får tävla eller inte tävla. Det kanske inte... just det som är problemet, utan det kanske är det när det blir en föräldrahetsen, precis som du var inne på, Max.
Ja, men så är det ju. Jag tycker det är konstigt, alltså egentligen idrotten och ishockeyn från början för barnen när de är små handlar någonstans om att skapa bra personer och kunna fungera i grupp och att barnen ska ha roligt och sådär. Det blir helt fel när allting bara går ut på att vinna från föräldrarna och att man tar bort lite av glädjen, tror jag.
Ja, det är väl typ det värsta man kan göra, tror jag, att ta bort glädjen ur unga pojkar och flickor. Liksom. Tycker inte de det är roligt, då kommer de sluta innan de är 15. Det finns ju många skräckexempel i andra idrotter också, liksom ett fotbollslag i Stockholm där liksom sexåringar har liksom kostscheman och träningsscheman redan när de är 6 år. Liksom. Det är fullständigt absurt. Och det bidrar inte till att idrotts-Sverige utvecklas, utan snarare tvärtom.
Nu pratar vi ganska generellt om den här frågan då. Om vi komprimerar den till att kolla på beslutet som har tagits, att ta bort tabeller, är det rätt eller är det fel?
I mina ögon tycker jag man gör rätt. Man måste i alla fall prova det. Och sen tycker jag väl så här, visst, alltså, hockeyföräldrar, idrottsföräldrar får mycket skit just nu, just för den här hetsen som finns. Men det är lite som med supportrar, att det är en liten skara som gör väldigt mycket skada och därav får hela massan skit för det. Men man måste ju få bot på det här problemet, för annars så är det som det är nu. Jag tror det är väldigt många i unga åldrar som slutar av just selekteringsskäl och den här hetsen som existerar. Mycket press inför TV-pucken, hockeygymnasium. Jag har pratat med många föräldrar och många ledare som just belyser det problemet att det värsta året en hockeyförälder och en ung spelare kan få uppleva är året innan hockeygymnasiet, just för att det är så extremt mycket press runt TV-pucken och det här med antagningar och vart man ska gå, och spelar inte TV-pucken så är du chanslös och så vidare. Där har vi ett jättestort problem.
Det är också ganska intressant just med det med TV-pucken och mitt jäkla sidospår här. Men när jag var uppe i Piteå så fick jag höra det att Thomas Holmström, när han var med och vann OS-guld 94, nej det var 06 var det här, det var 06. Då var det bara 8 spelare utav den här OS-truppen som alltså vann OS-guld som hade spelat TV-pucken. Resten var inte utvalda i TV-pucken och ändå vann alla tillsammans OS-guld och vara NHL-stjärna. Så det säger ganska mycket om att det betyder inte att du inte är någon om du inte kommer med i TV-pucken.
Ja, alltså tillpucken är också något som alltid det snackas väldigt mycket om varje år och som får mycket kritik. Jag kan säga det som jag tycker många gånger är befogat. Men det är inte heller bara tv-pucken jag heller tycker är problemet, utan nu tycker jag även hockeygymnasierna utgör ett väldigt stort problem, just det här med att klubbarna är ute väldigt, väldigt tidigt med att plocka spelarna redan i vissa fall nästan 3 år innan det är dags för hockeygymnasium. Så att tv-pucken absolut är en turnering man som har förtjänat kritik, men det finns många fler problem i mina ögon än tv-puck.
Ska vi slå fast då att vi tycker att det är bra att man tar bort tabellerna, men barn ska fortsätta tävla?
Ja, det var ganska okontroversiellt, men precis.
Gott snack. Ja, men då tar vi väl och avrundar det här poddavsnittet med sista punkten. Veckans femma. Vilka spelare har varit bäst under den gångna veckan utav våra svenska juniorspelare? Och vi har en liten variant på det den här veckan. Max, ska du presentera målvakterna?
Ja, istället för att ta ut en målvakt så har vi gjort så här att i veckan så tar vi ett målvaktspar. Och det är Färjestads J20-par med Filip Lindblad och Olle Eriksson Ek som får ta den bemärkelsen så att säga.
Då undrar de varför gör vi så? Har vi någon förklaring till det?
Ja, men de har gjort det jäkligt bra ifrån sig bägge två, va? Och varit en stor anledning till att Färjestad har gått så bra som de har gjort. Båda har väl en räddningsprocent på över 94 under sina matcher. Och det går väl även på så sätt att lyfta fram Färjestads försvarsspel som väldigt bra här på inledningen av säsongen. Men både Lindblad och Eriksson Ek har gjort det fantastiskt så här långt.
Filip Lindblad för 1999 var ju den som stod de 4 första matcherna när Olle Eriksson Ek var över på camp med Anaheim. Olle Eriksson Ek kom hem och har stått de 2 senaste matcherna. Och som sagt, båda har över 94. Olle har 95,4 på 2 matcher och Filip Lindblad har 94,3 på 2 matcher. Det gör att vi inte kan välja en av dem, utan de är ju grymma tillsammans.
Otroligt, otroligt viktigt för Färjestad också att man har ett så starkt målvaktspar så här tid på säsongen. Det kan man ju verkligen luta sig mot.
Ligger ju 3 i 20 superelit södra tabellen så här långt. Dock lite haltar, de har spelat 6 matcher bara, men att de andra har spelat 9-10.
Ja, spelschemat går alltid att diskutera på superelit, det blir ganska snabbt haltande där. Det beror mycket på det här med att få ihop det med SHL, hockey, allsvenskan och när J20 ska klämmas in.
Ja, dessutom har ju många utav, eller alla spelare egentligen har väl skola i veckorna.
Ja.
Så jag vet att många av Norrlandslagen spelar ju nästan bara fredag, lördag, söndag.
Ja, ja men det är ju så. Till.
Ja, nåväl. Backa då, Andreas?
Ja, där har vi 2 spännande namn tycker jag. Vi har Jakob Stenqvist, Björklöven, och Viktor Grån, Luleå. 2 backar som har gjort väldigt bra ifrån sig. Det är inte de här, ska man säga, de största affischnamnen tycker jag. Alltså typ Rasmus Dahlin, Erik Brännström, det är gänget. Utan här är några som jag tycker ändå går lite under radarn. Stenqvist kanske lite mer framstående. Viktor Grahn tycker jag har gjort en väldigt spännande resa i Luleå. Och fick väldigt mycket hyllningar i fjol vet jag. Och när jag pratade med J20-tränaren Stefan Hedlund. Han framhävde ju hans inställning väldigt högt, höll honom väldigt högt som en ledare och som en spelare som har en fantastisk inställning till hockey, älskar hockeyträning och nu får han en belöning för det.
Viktor Grahn vet jag, du har sett en del Max, vad kan vi säga om honom?
Ja, men jag tycker han är ganska komplett i sin spelstil, han kanske kunde ha lagt på sig något kilo extra men han... Jag tycker han läser spelet bra, han har bra rörelsemönster, han hittar lösningar och sådär. Sen är han ju lite valpig fortfarande, men de 16 minuter som han har spelat på match i år har han varit väl förtjänt av, tycker jag. Jag tycker han har gjort det riktigt bra.
Fjärde mest istid av alla juniorer i hela SHL så här långt.
Jajamän.
Jakob Stenqvist som spelade Modo i fjol, värvades av Frölunda och nu har lånats ut till Björklöven. 10 mil norr upp istället för att tillbaka till Modo. Men det verkar ju kanske bära frukt ändå. Leder ju hockeyallsvenskan just nu med Björklöven.
Ja men precis, och det var ett spännande möte här igår när det var derby Modo-Björklöven. Och då fick han ju möta just Modo då, då. Men han har gjort det bra så här inledningsvis. Han också tre assist på fem matcher om jag minns rätt. Så att Stenqvist fått en bra start där, och tanken är väl att han ska få lite rutin i, lite mer rutin i hockeyallsvenskan innan han tar steget över helt till Frölunda troligtvis nästa säsong då. Modo har ju producerat ett par spelare dit här senaste åren.
Sen har vi forwardsidan då. Ska vi inte ta varsin där? Vem vill börja? Vem vill vara först ut med den första kanske hetas utav alla våra juniorer i Sverige just nu?
Ja, alltså jag är inte lika insatt på de andra två, så kan väl börja där. Men Jesper Bratt har vi varit inne på tidigare här, och han som sagt tagit plats i NHL. Man kan ju bara lyfta på hatten för det. Alltså, gå från hockeyallsvenskan, vara en bra spelare där. Han gjorde ju ändå sina 22 poäng i fjol, och så sen gå in och övertyga så mycket att han får pröva på NHL-spel. Det är imponerande, så är det helt klart. Vi ser sådana som Alexander Nylander och vidare som skickas ner i diverse AHL-lag och sådär. Så att starkt jobbat av Jesper Bratt.
Den andra spelaren är ju en som för den breda hockeypubliken är tämligen okänd. Jesper Emanuelsson, Frölunda, gjort ett SHL-byte. Det var säsongen 15-16. Fått en rasande start på den här säsongen på 8 matcher i Superlit. Han gjort 6 mål och 5 assist. Har belönats med det genom att få spela i CHL så sent som här i tisdags med Frölunda. Och nu då, när man har en del skador på Frölunda, så verkar det som, även om det inte är helt bekräftat än vad jag förstår det som, men det verkar som att han åker med upp till Luleå ikväll för att spela sin andra SHL-match i karriären. Intressant. Mycket spännande spelare att vänta att se, och hoppas nu han får lite spel till det här i SHL också. Max då, om du får summera det här då. Första avsnittet du med i juniorpodden, hur låter det då?
Ja, det har varit roligt. Sen som sagt, man har inte riktigt lika bra koll som er, så att det blir väl lite, vad ska man säga, man är lite förvirrad ibland, men det har varit roligt, helt klart.
Ja, jag har fått göra en säsong här med Hockeymagasinet, och Andreas, du är väl inne på din fjärde, femte, vad är det? Du har ju verkligen stenkoll, och det är kul. Det är kul, vi är på olika nivåer, men vi har mycket att komma med allihop. Men vi tackar för att ni har lyssnat den här veckan. Och boys, jobbar vidare här nu. Ös på med saker på sajten. Och ni som lyssnar vet ju att det är hockeymagasinet.com som gäller. Där hittar ni allt om svenska juniorligorna och svenska juniorspelarna. Tack för den här veckan. Ha det gott, boys!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.